nu skulle man vilja ha lite så här. Nej, det är på julen vi har såna här klockor som klämtar och lite bjällror och grejer. Nu är det ju påsk. Glad påsk alla lyssnare. Och Carl?
Ja, tack. Jag var på väg att säga tack och sen så räknas det som jag lyssnar ju när jag klipper. Men vi kan ju lägga in så här kycklingar som kvittrar eller vad var det? De tweetar kanske. Tweet. På jakten mot liksom den animaliska proteinprocess etablissemangets liksom slaktmaskiner.
Ja.
Låter de så där.
Ja, det var Carl Malmqvist i alla fall och sen så har vi Hannes.
Hej.
Vill du också ha en så här lång harang nu när jag presenterar dig?
Nej, det är lugnt. Jag kan bara säga att jag blev bjuden på choklad på stan igår because it's happy Easter. Det var trevligt.
Jag kan avsluta den här låten med någon gammal Morrissey-låt, Meat is Murder. Eller det kanske, jag vet inte om det är. Är det en The Smiths-låt eller en Morrissey-låt? Eller en Morrissey-låt kanske, vad vet jag.
Det här är alltså PK-podden. Det är en podcast om politik. En rimlig beskrivning.
Podcasten om politik.
Ja, podcasten om politiken. Kanske. Den viktigaste politiken som sker. Och det är inte politiken som i förhållande till själva inspelningen där det oftast blir ganska stora potentiella konflikter när jag och Carl är lite sena och Hannes sitter i Bryssel och väntar.
Nej, men det var lugnt den här gången. Alltså, så att säga, det går ju ganska fort att ta sig fram i Bryssel dessa dagar, så att jag får ju skylla mig själv att jag var i så god tid till min inspelningsplats.
Men nu är det också annandag påsk. Varför är du kvar i Bryssel? Varför är du inte hemma och firar påsk, Hannes? Det undrar också dina föräldrar som säkert lyssnar på den här podden. Vad gör du för någonting?
de lyssnar... Alltså, de har väl lyssnat lite grann någon gång. En av mina föräldrar, ska inte hänga ut personen, sa så här: ja, jag började lyssna och sen så slutade jag lyssna. Ja, då vet jag. Tack för det. Nej, men för att jag... därför att amorteringskravet har införts och jag måste spara pengar till att kunna bo någonstans när jag sen flyttar hem till Sverige igen. Och det är dyrt att resa hem. Jag ska hem på midsommar. Kan inte bara och kan varenda jävla högtid.
Nu börjar vi direkt. Och det här kommer vi komma in på så himla många gånger. Så jag tänker att det är lika bra att ta påsk och ha den i öronen direkt. Och liksom så här, hur mycket man får skämta eller inte skämta om hela Brysselgrejen. Ja. För nu var jag sugen på att säga att Hannes ligger och trycker i den jävla lägenhet. Eftersom polisen jagar honom. Men det kanske är okänsligt.
Nej, det är lugnt. Jag kan avslöja att jag sitter i Europaparlamentet som har säkerhetslevel orange. Och jag har fått gå igenom massa säkerhetskontroller och sett skyltar där det står vi uppmanar alla att stanna hemma från jobbet. Men man är ju lite tuff sådär. Ja.
Vi sitter ju då ute i provinsparlamentet, Sveriges riksdag, och Gabriel gick igenom en inte säkerhetslevel orange kontroll där han bland annat skannade någon jävla Västerbottens ostpaj i den här Han hade inte gömt en fil eller vad man gör om man är så här bröderna Dalton.
Men jag kan avslöja att jag fick scanna min sötpotatis också som jag har med mig.
Det låter
som,
det låter som att
du får skämta hur mycket du vill.
Så att säga, du fungerar normalt, Hannes.
Ja, men jag har förberett lite att komma in på att jag kanske gör det tack vare Freud. Eller Freud skulle analysera varför jag fungerar normalt. Men vi kan komma in på det lite
senare. Först så ska vi faktiskt kanske... Jag hade tänkt att vi skulle ha ett litet så här nyhetsquiz. Och långtida lyssnare vet att vi ibland har musikquiz i form av nyhetsquiz. Eller nyhetsquiz i form av musik. Med musik. Och den här...
Snyggt. Bra.
Tack. Jag är så jävla bra på att formulera mig. Jag äter för mycket.
En ordkonstnär. Vår tids Robert Broberg.
Jag trollar. Ja.
Poddens grejer.
Podda är ett jävligt kollektivistiskt projekt. Mm. Det är våras för den demokratiska socialismen.
Mm. Det är också, du vet, nästan, ja, det var i alla fall så när vi började, då var i princip alla poddar pro bono, så att säga. Mm. På så att säga, på frivillig basis. Men så är det kanske inte.
Vi har ju valt att fortsätta vara det av ideologiska skäl, såklart.
Just det.
Att vi inte har monetizat det enorma marknadsvärde som ligger gömt i dessa etervågor.
Ja, precis. Vilket skulle skada oklart vem om vi gjorde det. Skitsamma. Så här är det. Det finns inte, grejen är att alla nyheter som finns att tillgå handlar om Bryssel. Så att det skulle bli ett ganska kort quiz. Och nu har vi dessutom redan pratat om att det har hänt. Så att, dessutom är det så jävla tekniskt mäckigt om man är intresserad av bakom kulisserna. Det är jävligt tekniskt mäckigt att göra musikquiz när Hannes är i Bryssel. Så att, skit i det. Vi kan konstatera något annat. Och nu skulle vi kunna spela upp det här. Om vi hade kunnat spela upp ljud så hade vi kunnat spela upp det här ljud, vet du, fågelkvittret när man skickar en tweet. Så hade ni fått gissa varför. Jo, varför är det? Jo, för att Twitter har fyllt 10 år. Ja, nu svarar jag på frågan själv.
nu som så ofta det är på Twitter också.
Vad sa du?
Man ställer en, som det ofta är på Twitter också, man ställer en retorisk fråga som man sen själv svarar på.
Twitter är inte ett kollektivistiskt projekt, det är ett individualistiskt anarko-liberalt forum.
Men så här, ett jättekort litet quiz. Det här är liksom också, det, oftast brukar det finnas en struktur, det med att det finns ett tema och så kanske det finns ett visst antal och så är det någon utslagsfråga eller någonting. Ja. Här är bara en jävla massa frågor om Twitter som du ska svara på.
Ja.
Okej. Okej, men första frågan då om Twitter. Vänta, först måste vi ha, när ni har quiz, då måste ni ha någonting att identifiera med, för ni ska ropa. Och Hannes har viss fördröjning i sitt FaceTime-samtal till oss, så jag kommer vara lite schysst med det. Men Hannes, tack. Vilken hashtag kommer du ropa?
Matsalsminnen. Väldigt opolitisk, men jag har aldrig haft så roligt på Twitter som när folk och jag skrev under matsalsminnen.
Jag har aldrig sett den här hashtaggen.
Nej, du, jag kan avslöja att den togs till och med upp i Expressens matbilaga. Mm.
Fantastiskt.
Man skulle skriva om olika minnen från matsalen, till exempel det här när folk bara, vad äcklig det är som dricker spökvatten. Då folk först tog mjölk och sen vatten.
Jag umgås ju ganska mycket med människor under 5 år gamla, som är mindre än 5 år. Ordet spökvatten, som jag aldrig hade hört för ett år sedan, yttras ganska ofta. Men tydligen också på Twitter, och det var ju intressant. Carl, vilken hashtag kommer du ropa?
Ja, men jag vet inte, det här är också, nu blir det återigen känsligt. Jag har hashtag prata om det.
jättebra.
Symboliserar inte det liksom allt som både är lite härligt och lite läskigt med Twitter, att man vet inte riktigt vad som händer, och så är det så här, någon sociala medier används som i någon typ av kampanjsyfte för någon, av någon oklar avsändare, och så blir innehållet direkt jättesupermärkligt.
Mm. Okej, okay, så här. Okej, okay, första frågan då. Hur länge har Twitter funnits?
Matsalsminnen.
Hannes?
10 år, du sa ju det.
Det här var också ett litet test. Lyssnar ni på vad fan jag säger? Det gör ni tydligen. Jag sa det för en liten stund sedan.
Men jag kan ju inte få en retweet-poäng för det.
Nej, du kan få en like. Nu kommer några frågor om Twitter generellt, och sen så ska vi smalna av lite grann. När vi börjar så här. Den första frågan, eller så här, nu kommer 3 tweets. Vem har skrivit dem? Can you hear me now? Frågetecken.
Nu borde jag veta vem det är som har grundat Twitter, för det låter som en typisk första tweet av snittet Hello World. Men jag kommer inte ihåg vad de heter.
Vad fan ska du ropa när du besvarar?
Ja, men prata om det.
Ja. Ja. Du säger, vad heter han? Ev Williams eller?
Ja, det är möjligt.
Det är fel.
Ja.
Hans första tweet tror jag var typ Just setting up my Twitter, som det heter då.
Ja, just det.
Utan IOE. Hannes, vill du gissa?
Nej, jag har ingen aning faktiskt.
Det är Edward Snowdens första tweet.
Åh! Oh.
Från Ryssland.
Jag gillar inte så att vi börjar lite brett och sen ska vi smalna av. Okej. Okay. Ja, jag ser fram emot det här.
Det här kanske har blivit ännu svårare, men okej. Okay. Ni får tänka, vem personligheten, skitsamma. Mm. Nu kommer det. I have discovered my single greatest quality. I care.
Prata om det. Det låter, alltså... Kanye West.
Ja!
Nej.
Jo, det är så.
Jag är en sån jävla stjärna. Jag är en sån jävla stjärna.
Det är faktiskt helt rätt.
Ja, bra, Kalle.
Sen har vi en som jag tror kommer slå an en sträng hos Hannes. If you're waiting for universal popularity, you'll be on Twitter for a very long time. Mm. Om det hjälper så är den också signerad med XXXX. Nej.
Nej.
Nej. J.K. Rowling.
Nej, men håller hon på med sånt här också?
Ja, tydligen. Okej, okay. Nu kommer vi snart in på fint politiken. En sista generell fråga då. Den mest retweetade tweeten någonsin. Är det Obama som blev återvald och skrev 4 more years? Mm. Eller var det Ellen DeGeneres groupie från Oscarsgalan 2014? Varsågod.
Ja, matsalsminnen. Ja. Jag tror att det är Ellen DeGeneres, men hävdar att det är liksom beviset för Twitters, att egentligen är Instagram en bättre affärsidé, för att det är ju egentligen en Instagram-bild. Mm. Alltså det där är ju ett foto bara.
Han har rätt här.
Men jag tror att det är den.
Ja, han har rätt. I övrigt, förut på topp 10-listan över mest retweetade, kan jag berätta att det handlar väldigt mycket om One Direction, så jag fattar ingenting.
Fick du det sagt också?
Ja, exakt.
Nu ska spotta alla 15-åriga tjejer i ansiktet.
Ja, de är nog inte 15 år längre, de som lyssnar på One Direction. Men...
Och, får jag bara säga, det kanske är ett bevis för att Twitter ändå kan nå ut till massorna. Att i Sverige så handlar det väl det mesta liksom tweetsen om Twitter själva. Och i USA så handlar det om saker som folk bryr sig om.
Som vanligt ligger vi några efter. Okej, Jan Björklund skaffade Twitter för bara något år sedan, en sån där, två år sedan kanske. Här kommer tre stycken Donald Trump-tweets. Nu ska ni gissa vem han pratar om. I just realized that if you listen to XX for more than 10 minutes straight, you develop a massive headache.
Ja. Ja, prata om det här, alltså jag menar, det är ju bara att välja en av jordens andra 6,999,999,999 personer som man kan tänka sig förelämpad. Men det är inte en av de mest. Jag brukar ju prata om Lion, Ted Cruz och Mark, men jag gissar på Marco Rubio.
Hannes?
Jag gissar på Megyn Kelly. Mm.
Det är Carly Fiorina.
Ja. Mm. Ja, det var ändå en av hans mest snälla dissar.
Ja.
Jag får lite ont i huvudet. De andra är ju lögnaktiga.
Ja. Grejen är att han, liksom, man orkar inte gräva allt för djupt i liksom, den cesspool som är Donald Trumps liksom, medvetande.
Nu fick du även det.
Ja, så att jag bara skrapat på ytan. Okej. Okay. She is so average in so many ways.
Ja, men prata om det, nu snor jag Hannes Megyn Kelly-tips.
Ja, det är rätt.
Ja, det är fan rätt. Det säger också någonting om Twitter, förmågan att liksom, vad heter det, subtweeta, heter det så? Eller någonting. Man tar cred för grejer utan att, liksom, att tweeta in då Hannes. Men nu gjorde jag ju det, eftersom jag inte är en sån.
Men du creddar mig, det uppskattar.
Det här kan vara den töntigaste och nördigaste konversationen vi någonsin har haft i podden.
Ja, jag kan ju ingenting.
Nej, okej. Okay. Whatever. Nu kommer sista Trump-tweeten då. Mm. It's the XX total weakness and incompetence that gave rise to ISIS.
Matsalsminnen. Hans dotter.
Fy fan. Alltså, du bara anammar, internaliserar Trumps liksom, retorik i sin helhet.
Mm. Ja, men ja, okej, okay. Seriöst, det är ju Hillary.
Ja, det är inte riktigt det. The Democrats.
Okej,
sista då. Vem har sagt det här om Donald Trump då? If Donald Trump was to end up as president of the United States, I think we had better head for the bunkers.
Prata om det. Mitt Romney var ute och var jävligt arg. Jag gissar på Mitt Romney.
Hannes vill gissa.
Matsalsminnen? Mm. Ja, jag gissar på Carl Bildt.
Det stämmer.
Ja.
Fan vad bra.
Nice. Mm.
Det var någon av er som vann. Jag vet inte vem.
Jag tror att det var Hannes. Han brukar vinna på sociala
medier. Jag tror Carl.
Så är det i alla fall. Jag tänkte fråga er nu. Har ni någon, eller jag har ju frågat er hela tiden i och för sig, men jag har inget svar på den här frågan själv. Har ni någon favorit twittrare som man inte får missa? Det är en väldigt bred fråga.
Ja, och nu håller jag på att glömma bort vad han heter bara för det. Han på Nio som sitter med en hund i knät.
Ja.
Vad heter han?
Andreas Eriksson.
Ja,
han är ju en jävla Twitterstjärna. Det var ju ett jävla tag sedan det var Palmetimmen och sådär. Men han känns väldigt originell. Och smart.
Snyggt.
Han är väldigt... Sen så finns det ju liksom så här... Gud vad tönt jag ska säga det. Jag höll på att säga. Så finns det en del jobbtwittrare som är väldigt rimliga att följa. Sedan har en bra EU-korre. Men det säger jag inte. Men jag tycker också att Ove Nilsson på TT är jävligt rolig.
Ja, men, kan du förklara det här? Hur arg är han och Niklas Svensson på varandra egentligen? Det är bara att...
Jag vet inte. Jag tror att, jag har ingen aning, jag känner ju inte de här alls, men jag tror att Niklas Svensson egentligen ser upp till Ove, fast njuter samtidigt av att han tjänar mer pengar än Ove. Och Ove tycker att, Ove är lite som Hammersmith i House of Cards, som tycker att Niklas Svensson är Zoe Barnes som förstör journalistiken.
Rimligt.
För övrigt har jag sett klart fjärde säsongen. Bra. Fan vad bra det är alltså.
Det har jag inte gjort.
Do it.
Okej, bra. Nu har vi, tror jag vi pratat klart om det här liksom meta, sociala medie-fenomenet. Eller en sista fråga. Hur många år till finns Twitter?
Det är bara du som läser såna här Wired, Vox-artiklar om tech-utveckling. Jag vet inte, Gabriel.
Nej, okej.
Alltså jag menar, varför fan? Jag såg folk börja dra upp sina såna här gamla... Då och då så vaknar ju gamla forum till liv igen. Och det blir typ, titta, jag loggade in på mitt Lunarstorm. Mm. Så att jag menar, i den bemärkelsen så kommer nog folk twittra någonting om 10 år också. Och bara, jag skickade en tweet.
Det var inte riktigt ett svar på frågan, men okej.
Okay. Forever.
Forever, all right. Ska vi, Hannes, hur känner du? Orkar du prata om Bryssel?
Ja, men jag gör nog det.
Var det där en ironisk fråga?
Nej, det var verkligen inte en ironisk. Det var verkligen en ärlig fråga. Jag vet inte, jag skulle... Det var, alltså, som jag har förstått det, du satt ju i parlamentet. Ligger inte det typ ett kvarter från den här tunnelbanestationen Malbäck?
Jo. Exakt. Det är den som man tar om man ska någonstans i stort sett.
Ja.
Så det är stationen innan kommissionen och stationen där man går av om man ska till parlamentet.
Ja. Så jag bara, det var verkligen en ärlig fråga. Jag skulle varit helt... Nej, jag vet inte. Jag
orkar... hur var du efter Drottninggatan?
Ja, då var jag ju faktiskt ett kvarter därifrån.
Ja. Var du? Oj.
Faktiskt. Så jag hörde smällen. Men... nej, det var nog lugnt i och för sig. Men med skillnaden att då dog ingen. Så att, förutom då han själv. Så att... det är klart att det är en annan känsla liksom.
Jag vet inte. Jag...
Eller så här, kände du dig så trygg liksom i den... eller så här, i byggnaden då, så att hade du blivit mer påverkad om du hade typ varit utanför stationen eller någonting?
Det hade jag garanterat blivit, tror jag. Men sen så också, nu ska inte jag försöka så här linda in, jag tror också till saken hörde att vi hade 4 pers från Sverige här, ett så här kamerateam, en ung tjej på 9 år och hennes en från hennes familj, för att vi skulle spela in en film i en så här kommande kampanjsatsning. Och då blev det som att då fick ju, kände jag någon form av så här ansvarskänsla för dem lite grann, för de hade tagit tunnelbanan ganska precis innan det smällde liksom. Ja. Och gått av på den tunnelbanestationen och så där. Och att då kanske gick man in i någon form av så här flygvärdinne-mode. Jag vet inte om det var det som gjorde det. Och sen så ganska snabbt också, det var min typ mest intensiva arbetsdag nästan någonsin. Så var det mest intensiva jag gjort jobbmässigt. Jag vet inte om det var typ 30-40 intervjuer som vi liksom roddade där. Men sen så jag har funderat mycket på det här. Jag har ju varit nere vid så här Place de la Bourse, vet fan som man säger det. Där liksom alla har de här blomstergrejerna och sånt. Och det är klart, då känns det lite när man ser bilder på folk och sådär som har strykit med. Jag har inte varit borta vid tunnelbanan och jag har inte varit i närheten av flygplatsen. Men jag borde ju vara mer... påverkar kanske vad man egentligen är.
Mm.
Jag är mest förbannad. Å andra sidan har jag dragit mig från tunnelbana och buss och sånt där, men jag vet inte vad man borde känna egentligen.
Jag är ju ni två vet ju liksom att jag är inte den som brusar upp i onödan. Och jag har nog försökt hålla mig borta från liksom den mesta bevakningen, men under förmiddagen där följde jag ändå liksom, så att säga, faktan en del på Twitter och även via min Bloomberg-terminal och sånt där. Men sen så dök det upp någon bild i mitt Twitterflöde från tunnelbanestationen liksom, eller på tåget, där man ju också såg någon människa liksom. Och då blev jag helt, det var någonting som, någon spärr liksom. Så jag bara slängde näven i bordet och bara gick iväg och var tvungen att liksom sätta mig någonstans. Så att jag vet inte. Det beror på hur mycket man vill ta in också någonstans. Det går ju att begränsa sin emotionella eventuellt.
Ja, men jag tror det där på något sätt bygger på, eller hur ska jag formulera det? Nu blir jag väldigt personlig här, men det tror jag lyssnarna klarar av. Alltså, det vet ju ni från privata sammanhang att något av det jag typ är allra mest rädd för, eller alltså, döden är för mig extremt skrämmande, och tanken på att människor i ens närhet ska sluta existera eller att den själv ska sluta existera är ganska svårgreppbar. Men det gör också andra sidan att jag kan liksom inte, jag lever typ i förhoppningen om att man kommer på ett odödlighetspiller på något sätt. Så jag känner mig i vissa fall så här, liksom, att jag kan inte dö för att jag är så himla rädd för att dö på något sätt. Och då blir det som att jag inte tar in den här typen av, likadant när man typ nästan har blivit påkörd eller varit liksom, att man liksom inte tar in det riktigt.
Du väntar på att det ska hända?
Nej, jag tror att jag är helt övertygad om att det inte går att hända, för att jag vill så himla gärna fortsätta leva liksom. Mm.
Nu har ni båda sagt relativt, jag vet inte, i brist på bättre ord, seriösa saker. Och jag har fan ingenting seriöst att komma med. Jag har inte tänkt på det här, jag tror inte att det är rätt. Men jag har liksom, mitt känslomässiga engagemang är någon typ av så här sinuskurva med två toppar. Att så här, om det är någonting som är superlångt bort och helt främmande, då är det ganska svårt att ta in. Typ det här senaste som hände nu i Pakistan. Jag kan på ett intellektuellt plan förstå att det är jävligt tråkigt att spränga 70 pers i luften på någon jävla lekplats. Liksom. Men jag kan inte riktigt, jag känner ingenting inför det. Sen så när det blir liksom lite närmare, typ 9-11 i New York eller Paris-attentatet, så här, städer man kan och platser man kan relatera till där man har varit, då blir jag jävligt engagerad. Sen så liksom det här mellan, det här Brysselgrejen, jag vet inte Hades, det här får du inte, du får ta det på rätt sätt, men det faktum att jag känner människor i Bryssel och sådär gjorde på något sätt att jag blev, alltså jag blev inte riktigt lika, för det tog bort lite grann av graden av exotifiering eller vad man ska kalla det, för att så här, så fort man säger okej, Hannes och alla andra som jag liksom känner som är där nere är safe, då blev jag inte, då tog det bort lite grann av mystiken kring, om man jämför med liksom Paris-grejerna, där jag inte kände någon jävel mig vetligen. Och sen så såklart, om det är precis i ens närhet att ens nära anhörig hade blivit sprängd i luften, då är det klart att då hade man ju blivit superengagerad också. Så att det är så här, ja, det finns två sweet spots, om man nu ska använda det uttrycket, för liksom hur känslomässigt engagerad jag blir i alla fall.
Men finns det en komponent också kanske att både 9-11 och Paris blev ju lite, var ju en väldigt stor surprise. Surprise låter väldigt positivt, men, ja, men var en
mer
chock liksom, ja. Inte som att man gått och tänkt att Bryssel är nära en förestående attack, men det har ändå snackats mycket om det liksom, sen Paris i princip.
Ja, jo, men det kan ju ligga någonting också. Men samtidigt så, jag menar, i Paris hade de sina glada Charlie Hebdo-grejer. Det hindrade inte riktigt att man blev lika chockad ändå lite. Men det känns som att, jag vet inte, kanske tredje gången gilt ytterligare ett uttryck man kanske inte ska använda här, men det kanske är så att nu har vi haft tillräckligt mycket såna här grejer på europeisk mark, så att nästa gång kommer den vara ännu mer avtrubbad.
Nu finns ju en intressant, eller liksom jag personligen är väldigt intresserad av våra emotionella svar, men kanske inte alla lyssnare. Däremot finns det en intressant koppling, är typ hur stor förståelse kan man ha för det är för dem, för den situation som de människor som lever i en krigszon lever i liksom. Och det som det här gör är väl att när man blir mer personligt drabbad, eller åtminstone inte kommer nära, så jag vet inte. Det utlöser liksom två parallella processer. Dels så blir folk väldigt restriktiva till exempel invandring, men också får liksom en annan approach till europeisk och domestik politik, för att man vill stoppa så att säga nya attentat och så vidare. Och det andra blir väl eventuellt att man blir mer empatisk, men inför de som flyr från till exempel den här typen av daglig aktivitet. Jag kan ju tro att den första effekten i och för sig är större, men ja. För det är väldigt svårt att föreställa sig. Alltså det är väl som du säger, Carl, att, eller jag vet inte, jag ska inte uttala mig. Jag är en privilegierad ung vit man liksom i Stockholms innerstad. Jag har ingen
jävla, vad har det med det något att göra?
Jag har ingen jävla aning om hur det är till exempel att leva under konstant bombhot liksom. Att vilken dag som helst kan det hända. Blir man helt enkelt lite resignerad inför det och fortsätter leva sitt liv, eller lever man under konstant maximal stressnivå? Jag vet inte. Det kan någon som har forskat på det här berätta för mig, om jag hade kollat. Så nu går vi vidare kanske.
Ja, alltså det här, alltså jag funderar inte mycket på hur liksom som Bryssel som stad går vidare. Vissa, ja, det var mycket så här liksom, folk har lagt ner blommor och samtal och allt, och det var liksom nazisterna i Bryssel, vi gick ju vidare genom att demonstrera och hajla liksom vid den här sorgeminnesplatsen, eftersom nazister är så pass kända för att skapa fred och stabilitet i Europa, så kände de att det här var deras liksom claim nu var det dags. Bizarrt, jag njöt när polisen sprutade vattenkanoner, och hade de haft hår hade de fått backslick hela gänget, men det fick de inte eftersom de inte har hår. Men alltså att man
är liksom olika sätt för fråga. Är man fortfarande skinhead om man är nazist alltså? Jag trodde det var lite 90-tal.
Nej, men en hel del enligt bilderna verkar ändå ha varit det.
Här kommer man också in. Vi ska inte ta det här nu, men jag pratade med några kollegor om det här på lunchen i förra veckan. Det här är troligtvis några googlingar bort. Men ett av de stora kulturella mysterierna här i världen är hur liksom någon typ av ska-musik gick från Karibien till liksom Storbritannien och tog med sig någon typ av original skinhead-kultur som sen kapades av den nynazistiska rörelsen. Allt relativt väl porträtterat i de här This is England-filmen och miniserien eller vad fan det är för någonting också. Det är för mig fortfarande, hur blev det så här?
Mm. Det här är fan ett specialavsnitt, tror jag. Ja. I vardande.
Ja.
Ja, om vi någon gång, vi kan ju försöka mejla Oddpod igen till exempel. Ja. Om vi någon gång får tag i dem så skulle vi kunna göra ett samproducerat specialavsnitt om ska-kulturens politiska resa.
Mm. Mm.
Det ser jag fram emot.
Men jag brukar ju också använda, nej men det finns de här försvarsmekanismerna, alltså jag är ju ingen freudiansk proffs här, men jag läste på lite om Freuds olika så här, försvarsmekanismer som människor använder i privatliv för att typ vad ska man säga, hantera verkligheten så att säga. Om en stad kan använda någon form av så här, samma sätt, det är så här förnekande, det är rätt uppenbart att folk, ja men typ jag bara så här, ja men det, jag har inte riktigt tagit in att det här har hänt, eller liksom så här, folk förnekar indirekt för sig själva att det har hänt. Och sen så hade han pratat också om något som kallas för annullering, att den liksom annullerande försvarsorganismen, vet du vad det är?
Nej, men så fort någon pratar om Freud så blir jag direkt så här, vad har det här med sex med hans föräldrar att göra? Nej, men liksom från en kille som har läst noll sidor Freud, är det min bild är att allting man suger på tummen och har sig och allt är bara en massa olika projektioner och sexuella avvikelser.
Ja, jag behöver inte läsa in för mycket i det, tror jag. Men absolut, nej, men det här med att man inte är arbetslös. Man hävdar, man är inte arbetslös utan man är mellan två jobb.
Ja.
Hur omsätts det till den här attacken? Hur skulle Freud säga att man då liksom har den annullerande försvarsmekanismen? Att det var ingen attack utan det var ja, renoveringsbehov på i tunnelbanan liksom. Och sen så det här, men det är som jag, det märker ni då, jag har ju använt humorn för att liksom hantera det här genom att skoja och flamsa liksom, som i alla sammanhang i mitt liv. Men den här intressanta tror jag, det här identifikationen som han också pratade om, det här kanske blir lite sidospår, men det har jag reflekterat över däremot, hur alla som jag känner i Bryssel har liksom, däribland jag själv såklart, skrivit sina långa inlägg på Facebook om hur man beskrev var man var någonstans och så vidare och så vidare, för att man liksom, man har lättare att förstå hela händelsen om man för sig själv förklarar att man också är en del av händelsen.
Mm.
Alltså så här, jag förstår och kan reflektera och diskutera kring Palmemordet, för jag minns hur jag var när det hände. Mm. Alltså den typen av, den har jag märkt väldigt, väldigt starkt. Och jag har ju också då Tinder som ett lakmuspapper i samhällsdiskussionen. Oerhört mycket annorlunda konversationer på Tinder dessa dagar i Bryssel än vad det vanligtvis är. Man är ju, alltså så här, jag vet inte riktigt när, jag tänker inte vara den som säger att nu är det nog. Utan jag tänker liksom, alltså, det är ju den standardgrejen. Vanligtvis på Tinder kanske man säger så här, åh, är det du som, haha, jag såg nog dig när vi körde karaoke och dansade på borden förra veckan, haha, så skojar man lite om det. Åh, vad roligt, fast man inte alls har sett att man hittar på. Bababa. Men du är okänslig om du inte...
Förlåt. Det här är nyheter för både mig och Gabriel. Men det är så man gör. Alltså.
Ja, men i alla fall, man är ju okänslig nu om man inte på Tinder frågar liksom, how are you? Och, ja, nej, men så det är ju terrorflirtande på Tinder så att säga. Ja, men alltså samtidigt så här, det är också, ja men vadå, jag är ju väldigt fascinerad över liksom flirtande generellt, som flera av er känner till. Regel 1A, raggar du på någon i en stad där precis massa människor har sprängts sönder och samman, you better mention the war. Annars så framstår man som extremt skev. Men inte direkt då. Du öppnar ju inte bara så här, tja, hur gick det för dig i terrorattacken? Det är ju oerhört osexigt. Men alltså, har ni noterat att jag har en lite mer raljant och lättsam inställning till den här terrorattacken när vi pratar om den, än den i Paris? Jag har funderat på om det här är något så här identitetspolitik 2.0. En kvinna har mer rätt att prata om jämställdhet och patriarkatet, PGA är kvinna, än rasifierad, om rasifierades utsatta. Och om man var 650 meter prick från attacken, då har man mer rätt att raljera om den. Är det så? Nej, egentligen har man ju inte det. Nej. Okej, jag slänger in en till grej. Jag blev nästan mordhotad i samband med attacken, för att det var en person, det var inte mordhot, men en person som inte jag känner skrev på mitt inlägg på Facebook att han var väldigt besviken att inte fler politiker dog i attacken på grund av att vi försvarar demokratin. Det var en väldigt, det var en konstig, jag blev förvånad. Folk önskar livet ur en tid som tätt, men jag blev förvånad över att den här gången var det för att man försvarade demokratin. Det var konstigt.
Ja, men det hände ganska mycket konstiga saker i trådarna under dina inlägg från de där dagarna. Det var en massa gamla så här centergubbar som gick in och tyckte att det var rimligt att börja prata invandringspolitik.
Ja.
Typ. Att du inte skulle grina sig ut så mycket. Eller vad
fan var. Exakt. Det är rätt åt honom på något sätt.
Nej, men jag vet inte fan vad syftet var. Nej. Det var bara så här okänsligt på något. Alltså, till och med jag tyckte att det var okänsligt. Då är det fan illa.
Ja, det är fan Donald Trump-nivå på det resonemanget annars. Ja. Det är rätt åt er för att det är ni som har skapat den här geopolitiska situationen.
Ja, nej, men den här personen som sa jag önskar att bomberna träffar bättre och tar fler politiker nästa gång var för att vi förtrycker genom att ha ett samhälle och demokrati. Så här, läs på lite om anarkismen innan du uttalar det nästa gång, skrev han till mig. Något sånt där. Mm. Ja. Tack.
Alltså, om man är, jag tänkte säga, om man ändå har den inställningen, då tror jag inte man är ute efter att det ska dö fler politiker. För då tror jag att en sån här europeisk CIA eller FBI som det snackas om ligger väldigt mycket närmare än det skulle gjort annars.
Det är min bedömning också. Men personen i fråga var inte superrationell.
Nej, okay.
Och hade också en ölburk i handen, tror jag, på sin profilbild. Vilket generellt sett är ett dåligt tecken för hur mycket jag ska ta folk på allvar. Även solbrillor.
Nya europeiska säkerhets, interna säkerhetsmyndigheter pratar ni om de senaste dagarna, annars på jobb på parlamentet.
Alltså, det har inte varit, folk har inte varit på jobbet liksom.
Nej, nej, nej.
Men jag tror, jag ska inte se fram emot, låter ju som att liksom, åh, det är som att det är julafton. Det är inte så jag menar. Men det ska bli väldigt intressant, första gruppmötet när Gryffers Hofstadt, liksom federalismens anfader, drar igång
på gruppmötet. Kommer han skylla det här på medlemsstaterna?
Vad sa du?
Kommer han skylla det här på medlemsstaterna?
Ja, säkerligen. Nej, men vadå? Alltså, sen så finns det väl, man skulle ju kunna hävda att det här både är ett bevis för att EU inte fungerar och för att, och då att EU ska ha mindre makt, eller att det här är bevis för att EU inte fungerar och EU borde ha mer makt. Man väljer ju lite olika angreppssätt där. Men sen så blir det lite nojigt också. Vi vet ju inte om det är någon, det är ju väldigt många hundra som jobbar, som är våra kollegor så att säga, de närmaste, som man inte vet. Det kanske är flera spanjorer. Spanjorernas pressekreterare kanske har dött. Vad sa du?
Spionspanjorer.
Spionspanjorerna.
Men vi har ju den här Europol liksom. Och jag förstår, det är skillnader på en så här gränsöverskridande samarbetsmyndighet. Men vad är egentligen skillnaden på det och om man skulle ha en mer så att säga federal övervaknings- eller myndighet?
Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte det så bra.
Nej, jag förstår. Det känns i alla fall obehagligt. Mm. Den typen av, är liksom, jag vet inte. Eller Carl är ju för sig så här, nu ska jag tillskriva dig åsikter som jag brukar göra. Men du är ju så här liksom nattväktarstatshaverist ibland, eller har varit i alla fall, du kommer därifrån. Det är din ursprungliga bias.
Ja.
Då borde ju för sig den här typen av så här europeiskt FBI ligga närmare till hands än en europeisk folkhälsomyndighet. Du skulle bli mer förvånad om instiftades ett livsmedelsverk på EU-nivå än FBI.
Ja, du hårdrar lite grann, men det är inte helt osant det du säger.
Ja, okej. Okay. Men vadå, okej, vilken myndighet skulle du, om du skulle välja, vilken du allra helst inte, så kan man inte säga. Helst inte skulle vilja se på EU-nivå.
Ja, men jag vet inte, Gabriel, det här också, det här är liksom den gamla politiska teorin om problemformuleringsprivilegiet, eller vad fan det heter. Mm. Det känns som att den här frågan, det finns inget sätt för mig att vinna den här. Nej. Jag kan bara framstå som en idiot.
Ja.
Men på ett generellt plan så kan jag väl liksom säga någonting som låter snuddande nära.
Parlamentet vill jag helst inte säga. Ja.
Nej, men alltså så här, min risk för att låta lite talepunktig, alltså så här, om man ska hålla på med EU, vilket jag tycker man ska, så är ju liksom klimatet, gränsöverskridande brottslighet och liksom en visst inslag av liksom gemensam utrikespolitik ser man ju inte minst i spåret av migrationsströmmarna, att så här, ska man ha öppna inre gränser så måste man ha någon typ av så här gemensam syn på vad fan man gör med de yttre gränserna, så att säga. Mm. Det är väl de tre grejerna som ligger liksom väldigt nära till hands, plus då frihandeln.
Alltså, nu ägnar du dig åt uteslutningsmetoden.
Jo, men exakt. Så därmed ligger Europol inte superdåligt till. Och sen så kan man då hävda att det finns någon typ av så här subsidiaritetsprincipsskäl för att ha viss här produktstandardisering. Kanske också på livsmedelsområdet, Gabriel. Vem vet? Däremot subsidier i någon stor skala känns ju helt orimligt.
Ja, okej. Okay. Jag förstår. Jag känner att fideikommissnämnden ligger dåligt till i mina ögon.
Vad gör de?
Ja, men jag tror att de tar hand om fideikommissen.
Finns det på europeiskt?
Nej, det är klart inte. Nej. Men det kanske instiftas lite. Ja. För att det ska vara lika i alla. Ja, de svenska fideikommisserna strider mot den interna konkurrensen.
Just det.
Ja. Hur är det liksom, för den som inte har följt med mer än liksom på väldigt hög nivå? Liksom, vilka är det som har varit mer aktiva i den europeiska liksom, toppen och vevat? Får liksom Belgiens och Bryssels lokala politiker mycket airtime, eller är det mer typ Donald Tusk-typerna som fått airtime?
Belgiens premiärminister Charles Michel sitter i Alde, ursäkta mig. Han har varit ute ganska mycket, enligt min bedömning. Fullt rimligt. Sådär. Men grejen att alltså min bild, jag har liksom inget vad heter det? Jag har liksom ingen bevis för detta, utan det här är liksom Twitter bevis, så att det är ingen bevis. Men att Belgien får ju mer skit än vad Frankrike får. Alltså det skrivs med såhär, ja, Belgiens system är omöjligt att förstå, 19 kommuner i Bryssel, polisen samarbetar inte, Paris är bara our condolences, let's fuck those fuckers. Att Belgien har fått lite mera, kanske rättfärdiga, det vet jag inte riktigt, kritik.
Nej. Merkel och Grekland är, och flyktingkrisen är ju lite grann utanför fokus, i alla fall den här veckan liksom. Man får ju se hur länge det håller.
Men, och även Greklands finansiella stabilitet.
Jo, men exakt. Det är nog uppskattat av vissa. Ja. Även, så får man inte säga, det är inte uppskattat. Men liksom.
Alltså jag tror nog att Tsipras går på vissa ekonomiska möten ändå. Det gör han säkert.
Ja, ja det tror jag. Men det slipper
han man borde göra det. Om det.
Ja. En annan relaterad grej som också försvann lite grann liksom i mediebruset, som säkert kommer komma tillbaka, men det är ju liksom den här jättestora avtalet med Turkiet som man gjorde liksom, slöt typ dagar innan det här hände, som vi inte har hunnit prata om.
Ja, det finns också de som tycker det är skönt att det kom lite i skymundan.
Mm, det kan man säga.
Om man var lite konspiratorisk.
I princip alla europeiska ledare tror jag tycker att det är helt skönt.
Ja.
Mm. Förutom de på Balkan, för det tycker alla medborgare. Nu drar jag som vanligt över den trevliga generaliserande kammen. Men ja, jag tycker nog att det är rätt skönt att det där kom i skymundan.
Ja, Donald Trump har ju allt oftare börjat pekas ut som liksom USA:s Erdogan, och det är, jag vet inte fan vad man ska dra för slutsatser av det, men det måste ju ändå vara alltså inte ondskans.
Eller Orbán.
Ja, men vad fan, nej, men är det verkligen Orbán? Ja, kanske. Nej, men
Berlusconi är det många som helt plötsligt så här, i alla fall framförallt i USA senaste veckorna ser det som att många upptäckt USA.
Ja, det fanns en playboy som hette Berlusconi.
Ja. Han var tydligen premiärminister ett tag i Italien. Han verkar ganska lik.
Ja.
Sjukt.
Ja, nej, jag vet inte. Det känns ju vad ska man ha, går det att ha en intelligent slutsats om det där? Jag sa ju förut att jag tycker att det är rimligt att man har en hyfsat gemensam syn på liksom vad man ska göra med sina yttre gränser i en union, där man har en gemensam syn på vad man ska göra med sina inre gränser, så att säga. Men det känns, här känns ju också som en fråga. Det är väl omöjligt att vinna. Alltså givet världens tillstånd och de länder man har att liksom hantera,
ja,
så går det väl inte att vinna.
Nej, men så är det väl. Men det finns väl två aspekter. Det finns väl det ena, tycker man huvudtaget liksom den här typen av deal är bra eller dålig, eller ska man försöka hitta, är det viktigare att snabbare hitta en lösning för att fördela ut människor över Europa och ta in fler?
Ja, men
ja, det är den första aspekten. Den andra aspekten är väl sen liksom detaljerna i själva avtalet. Och då har man väl lyckats, kanske, då har man kanske också lyckats sådär, jag vet inte.
Ja, men alltså så här, det finns ju en ideal frågeställning och en icke-ideal frågeställning. Vore det bra om EU kunde enas om hur man kan fördela mottagandet? Ja, givet att det är omöjligt, ska vi skita i att ha en deal? Man kan ju ha den åsikten att så här, skitsamma, då får alla komma till Sverige, så kör vi, och till, några får komma till Tyskland, så, här, så kör vi liksom unilateralt på liksom fri invandringsspåret. Eller så har man en gemensam deal med en semidiktator.
Noll invandring.
Ja, precis, eller så har man, alltså så. Det är klart att det vore bättre.
Men det vet bara det, alltså det är klart att det måste gå, att jag vet inte, jag kan inte.
Hur skulle det gå? Du drog ju precis hela Balkan över en kam.
Ja.
Du vet hur de gillar inte sånt där gång.
Nej.
Nej, men på tal om, vi har ju pratat om min sanning en gång förut när Horace Engdahl var där och sa att Tyskland är som Sverige fast vi
vuxna. Han har också varit i media sen.
Ja, jävlar, Ebba Witt-Brattström och han världens minst, alltså ja. Jag gillade inte Horace så himla mycket förut. Jag tyckte han var lite så här, svårförstående.
Nej, men kom inte jag att säga att du gillar honom nu.
Jo, men jag tycker han är asskön, verkligen. Nej. Allt jag läser honom är genialt.
Alltså, nu ska jag inte ställa mig och ta Ebba Witt-Brattströms sida i hela den här diskussionen. Men att hon har skrivit en bok där Horace framställs som världens största macho-idiot, då kommer Carl att ställa sig på hans sida.
Ja, men jag skiter väl i deras privata relation. Jag tycker att det är ovärdigt att hålla på och tvätta den byken offentligt generellt, om det inte är så att så här, ta lärdom mina medsystrar. Det kan man ha viss sympati för. Jag säger bara att Horace Engdahl kommer med bra livsråd på andra områden, och det hedrar honom att han inte plockar upp den handske som har kastats i hans ansikte, så att säga. Jag tycker bara att, ja, rent generellt, vissa andra saker han säger är rimliga och härliga. Men det jag skulle säga var att även den gode Kjell Albin Abrahamsson, känner din mamma Kjell Albin, Hannes? Han är väl också en legendarisk SR-korre.
Ja, men han är väl ganska, alltså han har jag ju sett en hel del när det gäller, om jag förstår. Det är väl han som har varit ute så mycket och sagt att folk som är kommunister är helt jävla sinnessjuka.
Ja.
Ja. Ja. Han drog ju också så här, han är ju då Östeuropa liksom specialist i min uppfattning. Och han drog väl också, det har inte med Balkan att göra, men drog också lite så här folk över en kam och bara, det blir ingen gemensam deal när det gäller alltså, ja, Östeuropa är helt ointresserat av det där. Släpp det där. Mm. Ja, vad vet jag om det? Mindre än Kjell Albin.
Ja, troligtvis. Men jag trodde du skulle ställa dig på hans sida bara för att han hade varit med i Min sanning och pratat om att han inte hade träffat sina barn genom hela sitt liv. Och nu var det lite för sent.
Ja, men det tyckte jag
då var det skitsamma.
Ja, men det tyckte
och nu
jag
vill
också
han inte träffa sina barnbarn för han vill inte bli förkyld.
Nej, men jag tyckte också, även att han var jävla... Jag blev jätteglad av hans barn. Mina barnbarn är en påminnelse om min egen förestående död. Jag vill inte träffa dem. Jag bara, det tyckte jag var ashärligt. Alltså, det är inte min style, men det, fan, det är en style.
Ja. Det är en utdöende style. Kanske, ja. Tack. Gode gud för det.
Jag vet inte fan.
Mm. Ja, okej, vi ska inte gå in på ett helt liksom familjejämställdhetsresonemang nu, men det är ändå en intressant inställning. Så här, han fick ju typ direkt frågan så här, hur löste ni ut det här liksom? Alltså på ett privat plan att du inte var hemma. Mm. Det gick väl bra. Ja. Sen kom jag hem och de visste inte vem jag var och jag visste inte vad de tyckte om att göra, så då sket vi det.
Alltså, du är så jävla liksom nitpicky. Det viktiga med Kjell Albin Arlansson och Horace Engdahl är
om Balkan.
Ja, men är inte liksom vad de gör i sin lilla mikrovärld i liksom sin familj. Så här, om man tycker att det är viktigt hur individuella familjer ser ut, ja, då är ju knappast de två familjerna man skulle gå och leta först i, utan då skulle man ju gå till en jävla meth addict som pucklar på sina barn. Utan det viktiga är ju vad de säger och de liksom råd de ger en, ja, som man själv kan ta till sig eventuellt. Och deras symboler.
Jag ber om ursäkt, dessa stora män, ja, jag ska såklart inte ta upp, nej, deras familjeförhållanden, för att de står ju över det såklart, ja. De är ju, heter det, offentliga män.
Ja, men vad fan, ta en, alltså såhär, det är liksom så bara, Churchill, ja, han var förvisso det han var, han gjorde det han gjorde, men han var också en superut, han var troligtvis inte snäll mot sin fru. Nej. Och vilket såklart är rimligt att liksom ha i åtanke eventuellt, men det är också på gränsen till irrelevant.
Ja. Okej, jag skulle inte, jag är inte den första och jämföra Kjell Albin
Abrahamsson. Liten snopp, bara, ja, men vem fan bryr sig, några 7 miljoner judar, det är ju det som är det viktiga.
Ja, men Donald Trump fallet däremot, där kan vi snacka snopp.
Jag har väl fan ligga med sin dotter.
Okej, som vanligt, tack Hannes för att du gick över gränsen.
Nej, han har ju sagt det själv.
Vi höll oss jävligt nära gränsen ett tag, sen så kom Hannes. Ja. Nej, jag vet inte.
Jag blev utkastad från en fest hemma hos Horace Engdahl.
Nej.
Jo. Eller jag blev inte insläppt snarare.
Ja, okej. Okay. Det är stor skillnad.
Ja, men sen kom in ändå.
Jag blev utkastad från Nobelfesten också. I alla fall.
Ja, exakt. Jag blev utkastad från alla fester i hela världen.
Förutom dina egna.
Ja, förutom dem.
Apropå män,
ja,
med stort ego.
Jag tycker så mycket om män, Gabriel, idag, känner jag.
Är det här Björn of Kien-grejen, är den överspelad?
Den är väl semi-överspelad.
Okej, okay, men då släpper vi kanske den. Det har hänt.
Den var flashig, den var snygg. Jag läste den, jag blev asglad. Sen
blev du glad?
Ja, men för jag tyckte att det var liksom så här, fan, det här kändes lite ambitiöst, kände jag först.
Ja.
Ja, och sen så kände jag att, eller är det det? Och sen kom på tal om det Andreas Eriksson och twittrade jättemycket om så här, med valstatistik och grejer om att så här, men vänta nu, den här tesen om att överklassen är sin vana trogen lierad med fascismen, kan man verkligen säga det när de är svårt underrepresenterade på Östermalm? Troligtvis inte. Ja, mm. Så blev jag lite så här, vad fan är det här för tendensiös skit?
Ja. Jag älskar ändå inställningen med vilken du började läsa den artikeln, ja, så här, väldigt öppen för nya intryck och, ja, tog till det av allt jag skrev som sanning är. Det känns, ja, väldigt olikt det.
Ja, men jag var helt okritisk. Jag har generellt sett dåliga morgonrutiner, men just den här morgonen så liksom hade jag bryggt ganska mycket kaffe, liksom en asgod macka med lite så här salsiccia innan krom på en macka, ett stekt ägg med rinnande äggula, liksom livet lekte. Jag var väldigt mottaglig för påverkan av Björn Afklén. Sen kom han in och våldtog mig i min egen bostad. Mm.
Jag tycker bäst i den här artikeln, tycker jag bäst om Birgitta Södergren, 89 år, tidigare flygvärdinna och franska lärare. Om man inte har läst den. Och Birgitta, hon för mig också osökt in på ett av de kanske sista ämnena för idag, för nu har vi pratat alldeles för länge som vanligt, men om jag får gissa, om jag får drista mig till en spaning, Birgitta Söderberg kommer inte påverkas av amorteringskravet i särskilt hög utsträckning. Vad tror du om det?
Tror det är sant. Mycket mindre än vad Hannes när han då försöker fly Bryssel och otryggheten på kontinenten hem.
Ja, han har ju skrivit ett antal meddelanden till oss om det här redan.
Ja.
Sen införandet. Hur fan, var ska jag bo?
Ja, en hyresrätt i en jävla borgarbracka. Ja, det får bli så. Men att äga är att vara fri.
Ja, just det.
Nej,
tydligen inte. Man får ju tydligen inte äga som man vill längre.
Nej, precis.
Eller hur är det?
Horace Engdahl, en sak som jag inte höll med om var att han hade någon irrationell rädsla för skuldsättning. Nu när han hade behövt belåna sig när han köpt sin lägenhet hade det tagit knäcke på honom. Det tyckte jag var lite töntigt.
Det var skittöntigt.
Ja.
Oh. Men vadå? Jag vet inte riktigt. Jag har börjat lyssna på Sparpodden rätt mycket som har pratat med amorteringskrav och sådär. Jag kan inte riktigt bestämma mig för... Det finns ju något sunt i att folk ska börja amortera. För den som inte hänger med då, riksdagen klubbade väl förra veckan, var det, Kalle?
22 mars tror jag.
22 mars. Genom det här nya amorteringskravet som innebär, ja, det är inte riktigt klart, för Finansinspektionen ska vi komma med något nytt förslag, men man kan utgå från att det är 2% av lånevärdet ner till 50% eller något sånt där. Nej, till 70% och sen 1% av lånevärdet ner till 50%.
Yes.
Ja. Vilket ju innebär...
I reda pengar, vad blir det?
Ja, det blir väl på typ 2,5 miljon, typ 4-5 i månaden eller något.
Mm.
Men grejen är att jag har också blivit lite så här förbannad på när jag har läst en hel del om det här, liksom hur experter uttalar sig och sånt här. Bara, ja, köper du en lägenhet för 1 miljon så innebär det här. Vem fan köper en lägenhet för 1 miljon? Vad är det här?
Vi ska ha lite mer hela landet perspektiv i den här podden.
Anti-Stockholms fokus.
Jaha.
Nej, men okej. Okay, ja. Men det är ju inte så jävla... Alltså, 1 miljon... Ja, okej. Okay. Det känns som
men
att...
Men det är väl ett enkelt räkneexempel?
Ja.
Ja.
Det kanske var det. 10 miljoner då, mer realistiskt. Nej, det är inte så klart. Nej, jag vet inte. Nej. Nej, men det innebär mycket pengar för hedligt arbetande folk som vars barn till exempel flyttar ut och vill flytta till något lite mindre, så kanske de ändå får en högre månadskostnad än i sin större tidigare bostad.
Ja.
Men det är väl sunt då att folk amorterar, för att folk belånar ju sig likt liksom likt Ivar Kryger. Men
nu ska vi inte, alltså nu ska vi liksom inte kanske komma in på hela den liksom, vad är hönan och ägget och varför är det bostadsbrist i Sverige eller inte? Jag vet inte. Om vi tittar i förhållande till disponibla inkomster eller om vi tittar i förhållande till förmögenhet. Nej, vi ska inte ha den hela den diskussionen, men min poäng var att det beror lite på vad man tror om det här med priserna liksom. Är de fundamentalt betingade eller inte? Är de inte fundamentalt betingade så är det väl kanske till och med nödvändigt att man liksom framtvingar en annan inställning liksom, för att man kommer inte kunna bygga bort bostadsbristen. Nej. Nu sa jag i och för sig, ja, nu kombinerar det två argument från de två olika sidorna, men så gör man om man är på Twitter, och det är Twitter för 10 år, så att...
Ja.
Ja, men det... Nej, men jag vet inte. Folk är så jävla förbannade, det tycker jag är från ett lilla liksom innerstads med god ekonomi.
Ja.
Vad heter det? Eiffel Benstorn.
Eiffelbenstornet. Den klassiska från världsutställningen på Uranus femte måne.
Ja.
Jag tycker att din brasklapp om att du inte fick uttala dig om liksom terroristdåd, PGA, att du var vit privilegierad, det har nog mer med amorteringskravet att göra. Sitter på. Ja. Men det är väl rimligt att vara lite förbannad i bemärkelsen att det här är ju ändå ett jävla stort ingrepp i folks privatekonomi. Jag säger inte att jag är emot Centerpartiet. Jag har liksom sagt att man är för.
Ja, jag är också.
Det man inte ska göra är att man ska vela om det. Liksom. Man får ju sätta ner foten någon gång.
Men ja, det är klart det kommer att... inte heller som en chock. Liksom. Det har ju diskuterats i 5 år och har varit på vippen för att införas i 3 år.
Men så här, det som gör mig mest irriterad med det här, som sagt, även om jag generellt sett eventuellt är kanske försiktigt positiv, vem vet, är ju att så här, det är ett tecken på bostads liksom debattens misslyckande, nämligen så här, vad har vi för problem här i Sverige? Ja, absolut, eventuellt är skuldsättning ett av dem, men det är ju inte topp 3 stora problemen. Men alla liksom lösningar på de riktigt stora fundamentala problemen berör ju så kallade insiders, det är liksom nuvarande hyresgäster i innerstan och så vidare. Och där är det helt omöjligt att göra någonting. Däremot så kan man då liksom, människor som inte är insiders, som inte har grävt ner sig i sitt liksom särintresseskyttegrav, de kan man sätta dit som fan genom att ha amorteringskrav och bolånetak och liksom fan hans moster, och presumtionshyror går utmärkt att få igenom och sådär. Men att lösa liksom de verkliga problemen genom att sätta dit de som under decennier har levt som parasiter på liksom det allmännas liksom socialiseringsiver. Men det är helt omöjligt.
Men så här, liksom, vad är man rädd för? Hade SD, om man hade infört amorteringskrav på alla lån, inte bara nya lån, vad hade hänt då? Hade SD så att säga tagit motsatt position och så hade man varit rädd för att de skulle växa mycket? Eller liksom, för att den, om alla partier, om det görs en blocköverskridande överenskommelse om något sånt, då, liksom, då får ju väljarna finna sig i det helt enkelt.
Ja, ja, exakt. Och det är det som är lite så här, ja, nu pågår ju bostadsförhandlingar och så får man väl hoppas att de landar i någonting rimligt. Men i grunden så hade det hade ju varit smutt om man hade kunnat liksom göra de här lite liksom större förändringar som behövs på ett blocköverskridande sätt liksom i ett svep på lång sikt, men ändå. Och liksom, så kan man skylla på alla eller ingen, beroende på hur man säger det.
Ja.
Men det är alltid den lille mannen som, eller kvinnan, eller den odefinierade, den lille som åker på däng i de här grejerna. För det finns inget så här, ja, potentiella bostadsrättsköpare om 5 år, föreningen, som kan vara förbannade.
Mm. Ja, Hannes, vi får se hur det går.
Ja, det kommer nog föder Gud höken.
Du kan få bo på vår soffa.
Tack.
Lite grann.
Tack.
Om du är barnvakt.
Ja. Vad betyder nog för föder Gud höken?
Det betyder väl att den som håller sig framme får gott ändå. Och det är ju då från Göran Persson-dokumentärerna då han säger så. Inför valet 2002, att man inte vet om man kommer sitta kvar eller inte, så säger han, ja, nog föder Gud höken. När Fichtelius frågar var han ska bo och vart han ska bada bastu.
Ja, det fick han ju rätt i. Det är ju bra för Göran ändå.
Det får man säga.
Hur, vad, jag tänkte säga som avslutning, vad ser ni mest fram emot den här veckan? Jag kan börja. Jag ser väldigt mycket fram emot deadline för avtalsrörelsen.
Oh.
31 mars.
Jag är redan trött på avtalsrörelsen.
Ja, men den går ju mot sitt slut nu, Carl, så det är lugnt.
Ja, gör den verkligen det? Eller går den mot liksom det sin början?
Vi får se helt enkelt på torsdag. Mm. Blir det något eller blir det något inte? Och vad händer sen? Det blir kaos.
Ja. Men det tror jag är bra.
Vi skapar kaos. Som Stefan Löfven skulle säga.
Ja.
Hannes?
Alltså, ja. Jag har en rolig debattartikel jag ska skriva, det ska bli skoj. Och sen så om de lyckas laga Bryssels flygplats och han vill laga hans självförtroende, så ska min lillebror hälsa på, är det sagt. Men vi får se om han gör det. Det är inte jag riktigt helt bekväm att han ska göra. Men vi får se.
Det kändes som en inbjudan med armbågen.
Nej, men vad fan. Alltså, det vore ju så himla... Det vore ju det skulle ju sätta amorteringskravet i lite annat ljus i mitt privatliv om det händer någonting med honom när han skulle
säga. Ja, du tänker så. Ja, jag ser mest fram emot att Gabriel och några andra goda vänner ska komma hem till oss och käka påskbord idag.
Mm, vad snällt, vad fint sagt. Jag ser också såklart mest fram emot att komma och äta påskbord, Carl.
Det förstår jag.
Ja. Kära lyssnare, jag hoppas att ni har sett fram emot det här avsnittet och framförallt kanske att det tar slut, vilket det gör nu. Om 2 veckor igen, give or take en dag, så hörs vi igen.
Då... Om den återuppstår.
Ja, när det är Kristi himmelfärd. Det är ju mycket senare. Ja, så att då, vi kommer hinna spela in.
Det har alltid varit den mest otydliga. Jag kan för lite, jag kan inte min bibelkanon. Men den här liksom perioden mellan... liksom någon typ av återuppståndelse och himmelsfärdsgrejen. Ja. Vad fan händer där egentligen? Det är ingen som, låt oss inte gå in på det.
Han flaskar runt.
Ja.
Ja. Visar upp sig.
Ja.
Catwalk etableras många olika ställen.
Ja.
Ja, Babylon höll jag på att säga.
Men det känns som en sån här film. Babylon. Där kan du slänga in i vårt specialavsnitt om ska-kulturens liksom kulturappropriering av judendomen. Hur, ja, liksom, hur kunde, varför blev rastafara i människor typ semijudar i sin liksom sitt vokabulär och allmänna idévärld.
Nej,
vi... för att fighta Babylon. Vem vet.
Nu har vi nått vägs ände.
Ja.
Nu har vi nått Harmageddon för den här podden. Den måste explodera. Vad fan heter det? Den måste. Nu är det slut. På Twitter finns vi, PK-podden. På Facebook, PK-podden. På Facebook händer inte så jävla mycket. Vi kanske borde vara lite mer aktiva på Facebook. Tycker ni det, så hör av oss till er. Så...
Vi kan ha sån här, markera dig som säker efter att ha lyssnat på det här avsnittet.
Puss på er, så hörs vi igen.
Hej då.
Hej.
Hej.